Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkomna till Mördarpodden. Först en varning. Den här podden handlar om mord och innehåller därför naturligt våldsskildringar. Jag vill dock utfärda en extra varning för det grova våld som kommer att skildras i den här historien. Jag vill även utfärda en varning om att jag kommer att ta upp sexuella övergrepp mot barn i det här avsnittet. Om du är det minsta känslig så lyssna inte på det här avsnittet. Jag kan rekommendera min podd Sova med Dan, där jag precis gjort avsnitt om hästar. De är mycket trevligare. Jag är själv här idag, alltså ingen Josefin. Och det beror på att Josefin är fullt upptagen med att sitta och klippa. Och vad klipper hon då, undrar du? Jo, hon klipper Chris Kremers och Lisanne Froon. Del 1 till X. Jag vet inte när jag spelar in där hur många delar det blir, men det blir definitivt fler än 4 delar som jag sa i Massmördarbjörnen. Så därför måste jag spela in ett avsnitt själv. Och jag har fått hjälp, väldigt mycket hjälp, av Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Så tack Sofie! Den här historien utspelar sig i Tooita, som är ett litet samhälle i södra Australien. Tooita är ett landsbygdssamhälle som domineras av odling av spannmålsgrödor. Namnet är hämtat från Tooita, som är det inhemska namnet på en permanent källa i området. Den närmaste riktigt stora staden är Adelaide, som är Australiens 5:e mest befolkade stad. Adelaide för övrigt en stad där händer väldigt mycket hemskheter, men det har ingenting med det här att göra. Året är 1873 när paret Mathis och Joanne Chippen flyttade till just Twitta. Mathis har fått ett 15-årigt hyreskontrakt på mark som tillhör staten. Mathis och Johanne härrör från vänder, alltså västslaviska folk som under medeltiden befolkade Vendland. Det som idag kallas för Pommern söder om Östersjön. Vänder dyker ofta upp i så här vikingasagor och sånt. Två år efter att de hade ärhållit marken 1875 får de sitt första barn. Och det är en dotter som de döper till Pauline. Ytterligare två år senare, 1877, får paret en till dotter som de döper till Maria. Och sen kallar de henne för Mary för att hon ska passa in bättre i Australien. Sen blir söner. 1879, 1881, 83, 86 kommer det söner. Fyra stycken totalt. Fritz, Heinrich, August och Wilhelm. Två år efter Wilhelms födsel, januari 1888, får paret ett till barn, deras sista. Det blir en dotter som de döper till Joanne Elizabeth Chippen. Hon kallas dock för Bertha. Samma år, alltså 1888, köper Mathis loss marken från staten. Han äger nu både marken och de fastigheter som han har byggt på den. Mathis och Joanne har byggt och driver en liten gård. Förmodligen odlar de spannmål, men det finns också diverse djur på gården. Huset som familjen bor i kan närmast liknas vid ett korsvirkeshus. Pappa Mathis beskrivs som en man som bara kunde visa en enda känsla, ilska. Han var jättearg för minsta lilla. Många i Twitta vet vem han är, men få kallar honom för vän. Vid ett tillfälle blir han anklagad för att ha skjutit en ung person i benet. Åklagaren väljer dock av någon anledning att släppa åtalet helt. Mathis blev en misstänkt för mord på en kringresande säljare i den närliggande staden Sedan. Det går rykten om att han har begravt kroppen på sin mark. Men han åtalas aldrig för det här påstådda brottet, och det är oklart om det faktiskt inträffade överhuvudtaget. Om den här kringresande säljaren blev mördad. Eller ens försvann.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mamma Joanne beskrivs tvärtom som en varm och mycket omtyckt person. Hon har ett bra rykte. Ryktet säger att hon är väldigt gästfri och att hon är en riktigt bra mamma. Mathis lägger sig bara i barnens uppfostran när de behöver lära sig något som han anser viktigt. Eller om de behöver bestraffas. Barnen växer upp. År 1899, när den yngsta dottern Bertha är 11 år gammal, har Pauline, Fritz och Heinrich redan flyttat hemifrån. Pauline har gift sig. Fritz och Heinrich har tagit arbete på andra gårdar. Barnen som bor kvar hemma, förutom Bertha, Mary, August och Wilhelm. Mathis Joanne, Mary och Bertha bor i huset, medan August och Wilhelm bor i ett litet skjul. Sönerna är full färd med att bygga ett större boningshus på marken så att alla kan bo tillsammans i samma hus. Människorna i Towitta ser August och Wilhelm som outbildade och, för att använda dagens ord, funktionshindrade. Systrarna Mary och Bertha arbetar nu på Yaluma Fruit Canning Company, där de stoppar frukt i burkar. Deras kollegor kommenterar ofta hur olika systrarna är och hur de mer verkar ha ett mor-dotter-förhållande än ett systerligt sådant. Det skiljer 11 år mellan båda. Mary är en vuxen kvinna på 22 år och Bertha är fortfarande ett barn, men hon jobbar ändå på en fruktburksfabrik. Mary är en lång kvinna med mörkbruna ögon och vad många anser vara attraktiva drag. Hon är introvert och nervös. Hon lämnar aldrig hemmet efter mörkrets infall. Bertha däremot är extrovert och har en stark vilja. Bertha är enligt omgivningen uppenbart sin pappas favoritbarn. Det blir nyårsafton år 1901. Mary är nu 24 år och Bertha är 13. Bröderna August och Wilhelm, som är 19 respektive 16 år gamla, har bestämt sig för att fira nyår i en lada som ligger en bit ifrån boningshuset. Där ska de sova under natten, vilket förstås är väldigt lätt eftersom det är sommar i Australien vid nyår. Pappa och mamma reser bort till släktingar i Eden Valley för att fira nyår. Eden Valley ligger omkring 2 mil från Towitta och paret har tagit sig dit med droska, med 2 hästar. Planen är att de ska stanna i Eden Valley på nyårsfestligheterna fram till den 2 januari 1902. Det blir 1902. Och på nyårsdagen, den 1 januari, tar August och Wilhelm sina gevär och ger sig ut på jakt. De jagar såväl räv och kanin som fåglar. Den här dagen lyckas de skjuta ett par papegojor som de tar med sig tillbaka till Mary. Mary plockar papegojorna och lägger dem i matkällaren. August och Wilhelm går sen över till en vän. Bertha är under dagen ute och leker med flera av sina vänner. Hon är även hemma med Mary och utför sysslor, som exempelvis att ge djuren mat och vatten. Omkring klockan 19 på kvällen äter Mary och Bertha middag tillsammans. Därefter går Bertha en trappa upp för att lägga sig att sova. Mary sitter och väntar på sina bröder, som kommer hem omkring klockan 20. Sen äter hon tårta med dem och diskuterar dagen. Efter det säger Mary, August och Wilhelm godnatt till varandra och bröderna går ut till sitt skjul. Mary lägger sig i samma säng som Bertha. Systrarna delar alltid säng. Det jag nu kommer att berätta är Marys historia om vad som hände under kvällen den 1 januari 1902 i familjen Chippans hem. Omkring klockan 22 vaknar Mary av att någonting trycker mot hennes kropp. Hon öppnar ögonen och stirrar rakt in i ett annat par ögon. Ögon som tillhör en skäggig man. Mary skriker. Mannen tar tag i hennes handleder och drar henne ur sängen som hon delar med sin lilla syster. Sedan kastar mannen henne genom rummet så att hon slår in i familjens symaskin. Då vaknar Bertha av Marys skrik och börjar även hon skrika. Systrarna börjar ropa efter sina bröder, men då säger mannen att det är bäst för dem att de är tysta, annars kommer han att döda dem. Mannen tvingar ut Mary i köket och hon ser hur han tar tag om en kökskniv. Sedan tappar mannen kniven. Den faller till marken och Mary ser inte det här, men hon hör det. Och nu inser hon att hon har en möjlighet. Hon rusar plötsligt ut ur huset, väl medveten om att hon lämnar sin lilla syster ensam med den här inkräktaren. Hon springer mot brödernas skjul och ropar deras namn. August, Wilhelm, vakna! Sen springer hon in till dem. Och när bröderna äntligen vaknar berättar Mary förfärad att det finns en inkräktare i huset. Istället för att rusa tillbaka till huset för att hjälpa sin lilla syster springer August 1,5 kilometer till närmaste granne. Andfådd berättar August för grannen att någonting har hänt hans systrar i huset. Grannen förstår inte hur detta berör honom, utan säger att det är inte hans problem. Bröderna får kontakta den lokala polismannen som bor ytterligare en bit bort istället. August går då hem för att hämta Wilhelm och Mary. Senare går alla tre till polisen. Vad Wilhelm och Mary gjorde medan August var hos den ohjälpsamma grannen är lite oklart, men förmodligen låg de och tryckte och var livrädda. Den lokala polisen heter konstapel Lambert. Efter att ha hört syskonens historia följer han med dem hem. Och där upptäcker han att Bertha ligger död i en enorm pöl av blod i boningshuset. Det här är alldeles för mycket för konstapel Lambert, så han tar med sig syskonen Chippen hem till sig. Där bor även hans föräldrar och de försöker trösta Mary, August och Wilhelm. Medan konstapel Lambert ger sig ut för att hitta en mer erfaren polis som kan hantera det. Dagen därpå, den 2 januari 1902, åker August till Eden Valley för att informera sina föräldrar om vad som har hänt. Samtidigt tilldelas fallet en mer erfaren konstapel Moby. Moby åker hem till familjen Chippen och spärrar av brottsplatsen, som alltså borde ha spärrats av väldigt långt tidigare. Brottsplatsundersökningen visar att Bertha kämpade hårt för att överleva. Det finns tecken på strid i flera av hemmets olika rum. Bland annat finns det blodstänk på väggar och golv samt ordentlig oreda. En rättsmedicinsk undersökning av Berthas kropp visar dessutom att hon har flera rivmärken och skrapsår samt att hon har fått flera hugg av en kniv i händerna. Det rör sig alltså om tydliga avvärjningsskador. Sammanlagt har gärningsmannen huggit Bertha 40 gånger. De flesta huggen har riktats mot hals och nacke. Det finns ett enormt sår över hennes hals. Hon är nästan halshuggen. Dessutom hennes öron avhuggna och hennes kinder är uppskurna. Den rättsmedicinska undersökningen utförs av rättsläkaren Ramsey Smith. Ramsey letar efter fysiska tecken på att Bertha har blivit utsatt för sexuellt våld, men kan inte hitta några sådana. En annan läkare, Dr. Steele, undersöker Mary och jag kommer att återkomma till den undersökningen. Omkring klockan 13 den 2 januari, dagen efter mordet, kommer pappa Mathis, mamma Joanne och den äldre brodern Heinrich hem. Även Heinrich har då blivit informerad om vad som har hänt Bertha. Mathis får identifiera Berthas kropp. Han visar inga som helst känslor när han bekräftar att det är hans dotter som fortfarande ligger där död på golvet. Det låter jättekonstigt att hon ligger död på golvet om hon har varit på obduktion, så det tar jag om. Han visar inga som helst känslor när han bekräftar att det är hans dotter som är död. Det är som sagt sommar i Australien i januari och det är väldigt varmt. Eftersom det finns en möjlighet att kyla ner kroppen så bråskar det att begrava Bertha. Två grannar förbereder kroppen och redan en dag efter att den har hittats, den 3 januari 1902, begravs Bertha Chippens kropp. Släkt och vänner samlas hemma i familjens hus och sörjer Bertha. Till slut påbörjas en riktig mordutredning av polisen. Myndigheterna skickar 15 man som ska utreda mordet. Efter begravningen får Mathis och Jan flytta ut till skjulet där August och Wilhelm bor. Under hård mediebevakning förhör polisen familjemedlemmarna i familjen Chippen. Först förhör de August och sedan Wilhelm. De lämnar liknande redogörelser. Medan bröderna förhörs får Mary och mamma Joanne vara i köket. Sedan är det dags för polisen att förhöra Mary. De reagerar då på att Marys utsaga skiljer sig från August och Wilhelms berättelser. En detalj som skiljer sig åt är att bröderna har sagt att systrarna sov när de kom hem under kvällen den 1 januari och att det bara var bröderna som åt tårta ensamma. Mary däremot säger att det var hon som skar upp tårtan till bröderna och att hon även tog en bit själv. Polisen förhör sedan Dr. Steele, läkaren som undersökte Mary dagen efter mordet. Dr. Steels vittnesmål sätter Mary i en ännu värre situation. Han berättar nämligen att det saknades tygremsor från Marys kläder och att de tygremsorna hittades vid Berthas uppskurna händer. Mary hade dessutom rivsår, skrubbsår och blåmärken på olika ställen på kroppen, bland annat på sina knän och på sina lår. Detta, menar Dr. Steele, tyder på att Mary var den som Bertha kämpade om sitt liv mot. Plötsligt blir Mary huvudmisstänkt för mordet på sin egen lilla syster. Värt att reflektera kring här är att Mary sa att hon också blev attackerad av den skäggiga mannen. Men det verkar inte som att polisen väger in möjligheten för att skadorna uppkommit i den kampen. Eller så finns det någonting som gör att de vet att skadorna inte uppkommit i strid med den skäggiga mannen. Föräldrarna förhörs, men eftersom de inte var hemma vid mordet kan de inte tillföra särskilt mycket till utredningen. En tekniker vittnar om att det inte fanns några tecken på en inkräktare i familjens hem. Han säger dock att han har hittat ett stövelavtryck som tillhör pappa Mathis och som inte var mer än 2 dagar gammalt vid brottsplatsundersökningen när Mathis skulle ha varit i Eden Valley. Det här medför att blickarna nu även riktas mot Mathis som misstänkt. Flera poliser motsätter sig dock vad den här teknikern säger. De hävdar att det är omöjligt att Mathis har varit inblandad. Han har enligt dem ett vattentätt alibi och han var 2 mil från mordplatsen när mordet skedde.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det finns dock uppgifter om att en av hästarna som drog droskan till Eden Valley var svettig när paret Chippan anlände hem den 2 januari, men inte den andra. Detta skulle ha indikerat att Mathis kanske red hem på en av hästarna och sedan tillbaka till Eden Valley efter mordet. Det lät långsökt och det avfärdas dock också. Mathis avskrivs som misstänkt. Förhören fortsätter under flera dagar. Mary förhörs i flera timmar under mer än en dag. Hon besvarar alla frågor lugnt och sakligt och hon ändrar inte sin historia. Hon visar inte heller särskilt mycket känslor. Efter många timmar i vittnesbåset berättar dock Mary någonting som för de flesta är helt ny information. Mary berättar att hon har en sexuell relation med en man som heter Gustav Nitschke. Här vill jag nämna att i några källor står det att Mary och Gustav var gifta, eller i alla fall hade en partnerrelation. Men om de hade det så var det ingen primärpartner, för Gustav var gift och hade barn med en annan kvinna. Mary var hans älskarinna. Polisen kallar nu Gustav till förhör. Och han erkänner att han har sex med Mary vid minst 3 tillfällen. Den 17 december 1901 berättar Gustav, några veckor innan mordet hade de haft sex i Marys föräldrars säng medan Bertha låg i sängen bredvid. Det framkommer även att Gustav har gjort sexuella närmanden mot 13-åriga Bertha. Gustav uttrycker bland annat att han har skedat Bertha men en annan man skedade Mary. Han har också skämtat om att supa ner Bertha och ta med henne till storstaden. Den här relationen mellan Gustav och Mary och Berthas kännedom om den ser polisen nu som ett motiv till mordet. Enligt 1902 års standard är den här affären såklart helt skandalös. Gustav försvarar sig med att presentera ett alibi. Han hävdar att han har varit i Adelaide under nyår. Och polisen hittar ett antal vittnen som kan intyga det. Gustav avskrivs därför snabbt som misstänkt. Nu kvarstår bara misstankar mot Mary. Det finns motstridiga uppgifter om formatet på polisens förhör och utkomsten av dem. Enligt vissa källor, som exempelvis artiklar i tidningen The Telegraph, åtalas Mary efter förhören och ska genomgå en rättegång. Enligt andra källor, som till exempel en kort dokumentär med titeln The Tweeta Mystery och en artikel på Find the Grave, närvarar en jury under förhören. En jury som dömer Mary för att ha mördat Bertha, antingen med motivet avundsjuka för att Gustav har gett Bertha uppmärksamhet eller för att Bertha hotat med att avslöja det hemliga förhållandet. En representant från juryn ska ha sagt, citat, "Vi i juryn är övertygade om att Joanne Elizabeth Shippen, känd som Bertha, mötte sin död under den första kvällen av januari 1902 genom att Mary Shippen halshögg henne." Slutcitat. Mary nekar konsekvent till att ha mördat sin lilla syster. Källorna enas till slut om att Mary efter förhören transporteras till Adelaide Gaol, ett ökänt och numera nedlagt fängelse. Hon kommer att få en rättegång, men källorna är alltså oense om huruvida sakfrågan om mord ska prövas under rättegången eller bara påföljden. Dödsstraff är en realitet i Australien på den här tiden. Mary riskerar att bli dömd till döden och avrättningsmetoden kommer i så fall att bli hängning. 30 år tidigare blev den första kvinnan i södra Australien hängd efter att ha blivit dömd för mord. Hon hette Elizabeth Woolcock och hennes historia kanske vi berättar om en annan gång. Mary är väl medveten om att hon kan bli den andra kvinnan i södra Australien som döms till hängning. Rättegången mot Mary inleds i mars 1902. Den slutar med att Mary blir frikänd, trots den här märkliga juryn som alltså dömde henne till skyldig under förhören. Detta kanske indikerar att det var sakfrågan som prövades. Men de källor som hävdar att det bara var påföljden som skulle prövas ändrade domaren den tidigare domen på grund av all bristande bevisning. Mary Shippen släpps fri. Men hennes rykte är dock befläckat på grund av affären med Gustav och familjen Shippen flyttar så småningom iväg från Tweeta. 9 år efter mordet, 1911, dör pappa Mathis av naturliga orsaker. 6 år senare, 1917, visar Mary tecken på tuberkulos och det avlider hon i 2 år senare, 42 år ung. Mamma Joanne dör 4 år senare, 1923. Den yngsta brodern Wilhelm dör även han så småningom av tuberkulos. Men det finns ingen känd information om hur resten av familjens liv såg ut efter mordet. Eftersom Mary frikändes så är mordet på Bertha Shippen olöst. De 3 misstänkta som polisen tittade på under utredningen var Mary, pappa Mathis och Gustav Nitschke. Då återstår bara frågan, vad tror du som lyssnar hände Bertha? Det får du väldigt gärna berätta och mejla oss det. Mejla till simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Och då kommer era svar med nästa avsnitt av Lyssnarhistorier. Så vad tror du hände Bertha Shippen? Nu är jag själv här då och ska försöka avsluta, men jag kan ju säga att när Lisanne Froon och Chris Kremer-serien kommer så kommer ni alltså kunna lyssna på hela serien, hoppas jag, på Patreon. Där finns dessutom alla avsnitt från Richard Chase del 1 utan reklam. Och de kan du lyssna på Patreon också. Så gå till patreon.com, sök på Mördarpodden och bli en sponsor för den här podden. Vi tar bara betalt om vi faktiskt gör avsnitt. och du väljer själv hur mycket du vill betala per avsnitt. Följ mig på Instagram, heter Dan Hörning, så är lätt att hitta, finns ingen annan som heter så. Följ även Josefin, j.molen, och förstås Mordarpodden, vår alldeles egna Instagram. Tack för att ni lyssnar och kasagake!
State of mind, 'cause I